sångare blir orangea, eller får en orange mall, medan gitarristen får en blå.
Nej, jag tror inte det.
Nej, okej, okay, vad skönt, för jag, den är lite svårt.
Välkommen till Wikipedia-podden, din brevsorteringscentral som ser till att du nås av de viktigaste nyheterna om världens största uppslagsverk. Jag heter Jan Ainali.
Jag heter Alicia Fagerving.
Och jag heter Magnus Olsson och jag har skrivit på Wikipedia i drygt 10 år. Den här veckan har varit ovanligt stillsam skulle jag vilja säga, men så har det sett ut den här våren. Senaste veckan så har jag i alla fall redigerat på huvudsidan och det är ganska ovanligt.
Ja, vad har du gjort där?
Och lite modigt. Då finns det den här, som vi pratade om förra avsnittet, utmärkt artikel, tror jag vi pratade om. Längst ner där så finns det en liten länklist med redigera, utvalt innehåll på Wikipedia och sen så var det flera utvalda artiklar och så nomineringar. Och då lade jag till schema för dagens utmärkt artikel, för den här byts varje dag. Och det var ganska bökigt att hitta det schemat tyckte jag.
Du tycker att schemat ska in på första sidan?
Ja, länk till det.
Okej. Okay. Det räcker inte med nomineringar då, som är ingången dit.
Fast det är det ju inte. Eller ingången dit var ju flera, men det var ju inte enkelt att hitta det här schemat. Jag har dessutom lagt till den på den här topplisten på alla. Så nu finns den där schemaläggning för dagens utvalda artikel på huvudsidan. Innan så var den bök att hitta. Jag var alltid tvungen att gå via diskussionssidor och grejer. Så det är jag nöjd med. Så får vi se om överlever då. Du kanske tar bort det så det låter.
Vi får väl se. Jag tyckte det var järvt. Det är bra, man ska vara lite modig när man redigerar.
Ja, det var lite järvt. Ja. Det var ingen som begrep vad jag hade gjort heller när jag försökte förklara det. Så det kanske överlever bara därför.
Idag i Wikipedia-podden om ska vi prata lite grann om Dictionary, och vi tänkte det som en liten uppföljare till vad förra avsnittet som när vi pratade om lexem, och vi kände att vi kanske gick händelserna i förväg, vi pratade om framtiden innan vi pratat om vad som redan finns.
Eller ja, så, det är nästan en prequel kan man säga.
Just det. Vad är Dictionary då?
Ja, precis. Alltså det du sa att det är en prequel, det är ett väldigt bra sätt att berätta om det. För språkdata har ju intresserat wikipedianer i väldigt många år. Och Wiktionary är ett av så kallade systerprojekt till Wikipedia. Det vill säga ett projekt som, precis som Wikipedia, alla kan bidra till. Och där hela innehållet är tillgängligt under en fri licens. Men som fokuserar inte på uppslagsverksartiklar och beskrivningar som Wikipedia gör.
Nej, precis. Utan... Och man tänkte väl att eftersom Wikipedia ska vara all världens samlade kunskap, men så tyckte man att kanske en ordbok inte platsade. Så då känner man att då får vi hitta på ett projekt då som tar hand om ordboksdelen. Kan jag tänka mig att det var så gick det till.
Ja, men tack Magnus för att du berättade precis vad jag tänkte berätta.
Ja, varsågod.
Precis som Wikipedia är ett uppslagsverk som ska innehålla all världens kunskap, så är Wiktionary en fri ordbok som alla kan redigera och som ska innehålla information om alla ord i alla världens språk. Det är alltså ett väldigt ambitiöst mål. Men ja, Wikipedia har också ett väldigt ambitiöst mål och det fungerar. Och den svenska versionen av Wiktionary nås på adressen sv.wiktionary.org. Och när man besöker den sidan, då kan man se bland annat att det finns 78 000 uppslag på svenska. Det finns 73 000 uppslag på tyska. 33 000 uppslag på engelska och 11 000 uppslag på finska. Det är alltså de språken som har minst 10 000 uppslag i svenskspråkiga Wiktionary. Och så också franska drygt 10 000.
Kan fördjupa oss lite grann i den på en gång där. För att det där är ju väldigt spännande när man tänker att det är svenskspråkiga Wiktionary. Men vi har flera språk på svenska. Ja,
precis. Det kan te sig lite komplicerat för nybörjare. För att precis som vi har svenska Wiktionary, det finns engelska Wiktionary, franska Wiktionary, finska Wiktionary och så vidare. Och visionen är att var och en av dem ska innehålla alla ord i alla världens språk. Även om av naturliga skäl där varje språkversions modersmål som blir prioriterat. Och grejen är att alla uppslag på främmande språk översätts till hemmaspråket. Så till exempel om vi slår upp ett finskt ord i svenska Wiktionary. Till exempel om vi slår upp ett ord på finska, till exempel polkupyörä. Där kan vi lära oss att det betyder cykel på svenska. Vi vet inte vad polkupyörä betyder, hur det kan översättas till engelska eller franska. Om vi vill veta det, då måste vi kolla det på engelskspråkiga respektive franskspråkiga Wiktionary. Men om vi kollar på ordet cykel i svenskspråkiga Wiktionary. Ja, det är pedaldrivet tvåhjuligt fordon med sadel och styre, bla 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 bla. Och där finns en ruta med översättningar till alla möjliga språk, bland annat finska.
Men, va? Ja.
Ja, va?
Vilken ruta menar du då?
Översättningar, du klickar på visa knappen, den är gömd.
Ja, just det.
För att den är ganska stor. Och de som är blåa, det betyder att det här uppslagsordet finns. Och om det är grön, det betyder att det inte finns. Men ändå finns den här informationen om att det har översatts.
Ja, precis. Så att här finns det och så är det beskrivet på svenska.
Precis.
Vad det finska ordet betyder. Och sen så finns det då på motsvarande sätt på den finskspråkiga som du var inne på först.
Så här är finska hemspråket. Så här är det. Och det finns också översättningar. Och nu vet jag att våra mer uppmärksamma lyssnare kanske hajar till och undrar varför så mycket dubbelarbete. Och det stämmer att det är väldigt, väldigt mycket dubbelarbete. Och för att jobba på ett effektivt sätt inom det här systemet så krävs det nästan att folk samarbetar över språkgränserna. Och använder sig av andras insatser. Och det är delvis därför som Wikidata nu utvecklar en lexemnamnrymd för att på något sätt försöka lösa det här problemet.
Och sen så är det ju så att cykel då är ju också, om man tittar på den finskspråkiga artikeln om cykel, så är ju cykel i både fordonet, men det är också någonting som är återkommande, någonting som är
cykliskt. Menstruationscykel till exempel.
Precis, så den står ju också med då som en synonym, eller ja, det är också en betydelse såklart.
Ja, precis.
Inte synonym, absolut inte synonym, utan bara, vad heter det?
Ett ord med flera betydelser.
Ja, precis.
Och ja, vi vill ju veta som typ språkstudenter att det går inte att översätta det till finska på samma sätt. Även om det är samma ord på
Nej, precis. Och så finns det även på danska då. Det är samma som på svenska. Eller fordonet på svenska också.
Precis.
Eller på danska. Precis. Och sen så då, jag hade som exempel tänkte jag spoon. Och då visade det sig att spoon är dessutom ett svenskt ord.
Oj, vad betyder det på svenska?
Ja, ett svenskt ord, det är ett lånord i alla fall.
Ja, det är ett lånord. Det är en golfklubba.
Ja, det är golf.
Ja, men det är det ett svenskt ord då?
Det används ofta så. Språk. Det står med i Wiktionary som ett svenskt ord.
Det är ett lånord, så att då är det väl svenskt.
Ja.
Som garderob och kalsong.
Just det. Jag tänkte dyka tillbaka lite grann i historiken av Wiktionary, bara för att göra en liten koppling till förra avsnittet när vi sa att vi hade en sån himla stor nyhet om det abstrakta Wikipedia. För när Wiktionary kläcktes som idé så var det väldigt oansenligt. Så det första mejlet, det är så kort så jag kan läsa hela mejlet här. Mm, och det är bara ett mejl till Wikipedia L som har rubriken Wiktionary och som följer så här. We could make www.wiktionary.com a wiki-based dictionary. I probably wouldn't want to work on it myself, but other people might. Larry.
När skickades det mejlet?
Det var alltså Larry Sanger 17 april 2001. Så det, vi är i samma vecka för 19 år senare.
Ja, just det. Och sen kom det online 2002, december.
Mm. Och svenskspråkiga Wiktionary kom i 2004 i maj då, så om ungefär en vecka så firar de 16-årsdag.
Ja, och då före det så var det franska och polska samma vår då, i mars, det är samma år.
Så det var bara lite koppling där med hur man kan lansera en idé. Det behöver inte vara så himla genomtänkt alltid, ibland kan man bara säga, ska vi inte ha det här? Och sen så kan det ta en stund och sen så kommer det.
Ja, och det fanns ju ett behov då såklart.
Ja, det är lite intressant också för att vi har ju haft som man kallar för på den wikin som heter MetaWiki där vi har gemensamt samarbete om alla systerprojekten så har det funnits ett projektförslag alltså för ett till nytt systerprojekt sen 2004, alltså ungefär samtidigt som svenskspråkiga Wiktionary startade om OmegaWiki. Som var tanken att det skulle vara ett många-till-många-projekt. Det har inte kommit in i Wikimedia-sfären, men det finns ett OmegaWiki separat.
Jag minns att jag använde det. Jag försökte redigera det för himla många år sedan. Det liknade lite grann hur Wikidata funkar idag, om jag kan minnas.
Mm.
Så det här tanken om att skapa strukturerade språkdata, det har funnits länge för att folk har uppmärksammat att det behövs.
Och det känns ju väldigt yxigt att skriva om alla språk på varje språk.
Otroligt. Mm.
Jag vet inte, det blir inte kvadraten, det blir väl ännu värre, eller det blir kvadraten?
Ja, alltså konsekvensen är att i varje språkversion det är hemmaspråket som blir prioriterat helt enkelt.
Ja, precis. Och det är ja, naturligt. Och så är det till och med på Wikipedia just att hemmanationen då så att säga, eller nationerna om det är flera.
Mm. En liten inblick i Wiktionary som en tillbakagång från förra avsnittet kanske. Har ni någonting lager om Wiktionary eller ska vi gå vidare?
Ja, jag skulle bara säga att det finns en inte stor men väldigt aktiv gemenskap på svenska Wiktionary. Så om det är någon som vill hjälpa till och testa på hur det är att vara lexikograf som är ett svårt ord för ordbokskapare så är ni väldigt välkomna att testa och redigera och bidra. Det är väldigt snälla människor där. Gör admin där bland annat.
Ja, och sen är en annan rolig sak, eller rolig men udda, det är att det finns ingen gemensam logotyp för varje språk har sin egen logotyp. Jag vet inte om det finns i något annat av systerprojekten, men så är det i Wiktionary i alla fall.
För att vara lite vänligare så har ju inte alla olika.
Nej, men
det
finns några varianter, det finns ingen gemensam.
Vad händer på svenskspråk i Wikipedia, Magnus?
Inte mycket, det är väldigt lugnt tycker jag. Det var inte med flit, men av en händelse råkar jag röra om i grytan. Då för att, så jag tar väl upp det här, och det var det här Palmemordet. Vi tog upp det för ett par avsnitt sen, tror jag.
Ja, just det.
Att det fanns en diskussion om att man ville flytta Palmemordet från det namnet till mordet på Olof Palme, för att det då var mindre ärevördigt. Tyckte man. Och de flesta tyckte väl att det är väl ingen skillnad, det betyder samma sak, men visst kan vi flytta. Sen var det en som skrev då kanske lite väl främt att vill man inte flytta så tycker man att de Olof Palme. Och då tänkte jag att men nu flyttar jag då. Det flyttades tillbaka med samma därför att så kan man inte säga. Och sen då vart de här skyttegravarna då lite djupare ändå, och nu blir det nog svårt att flytta. Så vi får se. Det, ja, mig spelar inte så stor roll. Jag tycker att det har samma värdering båda två. Och tycker att det är lika illa båda två. Då. Sen nästa grej då. Felaktiga länkar på hundratals artiklar till Passagen. Passagen var väl ett gammalt webbhotell, tror jag.
Det var det.
Precis. Och med privatpersoner som skrev då, eller hade egna hemsidor. Kanske lite olyckligt att vi har källor som hänvisar till Passagen överhuvudtaget. Men nu är det ju så då. En del av de här ligger på Internet Archive, så att de är fullt läsbara. Problemet med det är att Passagen har ju lagt ner som webbhotell. Men någon sorts kasinoverksamhet har tagit över själva hemsidan då. Mm. Så därför hamnar man där istället för i den källan man hade tänkt. Och det är ju olyckligt.
Just det. Och det är runt 500 länkar det berör.
Ja, precis. Och det mesta är väl i mallar, tror jag. Så det borde vara enkelt att bara ändra det på något fiffigt sätt. En gång för alla. Men det är också får man göra manuellt då. Men det tycker jag absolut vi ska göra. Det blir olyckligt. Och det är mycket som ligger på diskussionssidor och sådär också. Och en del får helt enkelt vara döda då. Man får bara veta att ja, det var någon som hade skrivit något klokt på Passagen. Ja, så stillsamt på svenskspråk Wikipedia. Och det är väl kanske skönt då. Jag hoppas att det görs någonting. Jag har inte gjort själv så mycket, så att jag kan inte lasta någon heller då.
Nej.
Och internationellt då?
Internationellt så har det varit en betydande händelse i varumärkesprojektet. Vi har ju berättat om hur det arbetet ska gå framåt. Och förra veckan i torsdags så lanserade de det här konceptet som vi har pratat om och som man kunde hjälpa till med. Och nu har man kommit fram till konceptet interconnection. Och det är väl... Jag vet inte vad det svenska ordet är på det. Interkonnektivitet.
Interlänkning. Tvärslänk. Interlänkning.
Ja, någonting sånt.
Koppling. Tvärskoppling. Ja.
Och hela det här arbetet gick ut på att plocka fram ett koncept där konceptet verkligen var just bara ett ord. Så det har man gjort nu. Man har fått fram, tagit de här 23 olika förslagen och buntat ihop dem till den minsta gemensamma nämnare man tyckte då.
Och det var input från 97 medlemmar av the Wikimedia community, som består av Wikimedia-medlemskapen, från 41 olika länder. Och du var en av de 97 då?
Ja, jag var med på en av de här workshopsen. Och det var ju spännande, för att de gjorde det här i en livesändning på YouTube, som man kan också gå tillbaka och titta på. Vi länkar den i show notesen. Och det som var intressant var att de flesta av dem som tittade på den, de hade ju ingen koll på processen och att det som skulle levereras var just ett ord. Så det blev för dem ett väldigt stort antiklimax. Vad det här det? Lite, och sen så var det allmänt också mycket... Det finns en förvirring här i communityn om att det redan är bestämt att det ska bli Wikipedia som namn på allting. Men som vi hörde i avsnitt 74 när jag intervjuade Zach McKeown, så är det ju inte alls så spikat i sten som det först verkade. Men det verkade inte ha gått ut till alla. Så många i chatten klagar ju bara på det. Sådär. Så det är spännande att följa chatten där också, om man vill gå tillbaka och titta på den.
Ja, så interconnection är interkonnektivitet har du döpt till. Ja. Interconnection är ordet för dagen då.
Ja.
Och då var det en ny övning. Visualizing interconnection.
Just det. Nu har man den här veckan på sig att mata in som ytterligare input till Snöhetta då. 5 stycken commonsbilder som man tycker representerar det här ordet på något sätt. Och så kan man motivera varför. Och tänk på när ni slänger in de här länkarna att det är ett begränsat fält, så tar man hela URL:en så då kommer den inte få så mycket plats att skriva själva motiveringen, så ta bara filnamnet så får de leta upp på dem själva.
Okej. Och det är bara bilder alltså man ska fixa?
Du får slänga in en film också om du vill, om du hittar, men det finns ju inte så mycket sådana på Commons. Så att, men hittar du någon så släng in den för all del.
Ja, jag förstår knappt vad interconnection betyder.
Så som det förklara ordet var att det är en ömsesidig länk mellan två eller flera enheter. Alltså det är inte bara en som är kopplad till en annan, utan de är båda kopplade åt varandra. Det är skillnaden från bara connection.
Okej.
Alltså jag kan tänka mig att det här fokuserar lite på Wikidatas roll som ett projekt med länkade data där varje objekt kan länka till en massa andra objekt. Och summan som skapas på det sättet är betydligt större än de enskilda delarna.
Ja,
Wikidata har ju växt enormt mycket och tagit en väldigt större roll inom hela Wikimedia-landskapet.
Ja, precis. Vi kanske döper om alla projekten till Wikidata-projekten istället för Wikipedia-projekten.
Du myllrar av bra idéer. Skicka mig till Wikipedia.
Ja, precis.
Du får visualisera det för att rita en teckning. Och...
Ja, och sen på mjukvarusidan också ganska lugnt.
Ja, där har det varit väldigt lugnt. Jag har inte hittat några riktiga tekniska nyheter som har kommit just den här veckan. Men å andra sidan så händer en del intressanta saker just på svenskspråk i Wikipedia vad gäller mallarna. Så jag går tillbaka till en sån där. Och det hänger tillbaka lite grann på din spaning för året här också om Wikidatas användning. För nu har flera användare tagit fram en generell infobox som du skulle egentligen kunna använda på vilken artikel som helst som man kallar för malldatabox.
Ja, för då är det så att i vissa mallar finns det lite, ska man kalla det intelligens kan man kalla det, men det finns någon sorts kodifiering. Att finns det en kodifiering här också, till exempel att sångare blir orangea eller får en orange mall medan gitarristen får en blå.
Nej, jag tror inte det.
Nej, okej. Vad skönt. För det är lite svårt. men jag kan ju tänka mig att det går att ordna om man vill det.
Det kanske går. Men tanken i alla fall här då är att det finns ju väldigt många bra infoboxar som är specialiserade. De ska vi såklart fortsätta använda. Men det finns
varför också, det?
För att de är just specialiserade och kan plocka upp rätt grejer. Men det finns också väldigt många ämnen som saknar en infobox på svenskspråk i Wikipedia.
Där inte är, det då, finns... är det bättre att sätta in en generell då än att göra en special?
Det kan man ju testa sig fram till, men det är ju mycket mindre jobb.
Ja.
Eftersom det här täcker upp alla möjliga ämnen.
Ja. Jag tycker det är svårt att hitta de här mallarna. Alltså,
vad menar du?
Om jag vill hitta den mallen, Wikidata-mallen för biografier, så är den svår att hitta, för man vet inte vad den heter.
Nej, det stämmer. Den kan typ heta något med infobox, något med informations eller alltså så enklast är det försöka hitta en liknande artikel inom samma ämne.
Precis. Och tills man hittar en liknande artikel som då har en Wikidata-mall. Det är yxigt tycker jag, men
det är yxigt. Och det var ett jättebra exempel för just den mallen heter ju inte ens infobox utan den heter ju faktamall biografi VD.
Eller till och med faktamall VD-biografi, tror jag.
Nej, den heter faktamall biografi VD. Okay. Men hur som helst så är det illustrerar väldigt bra på att vi som är väldigt aktiva måste försöka komma ihåg hur heter den här faktamall eller infobox? För att vi har ju några som heter infobox. Sådär. Så det är ju du har en mycket bra poäng, Magnus. Det är svårt att veta. Alltså även om du vet, nu vill jag ha den här mallen. Så måste du ha ett minne för att det finns inget bra sätt att...
Ja, precis. Det är minnet jag saknar. Jag vet om att den finns, men jag kommer aldrig ihåg den.
Samtidigt finns det användare som är väldigt engagerade i att utveckla och använda just de här Wikidata-mallarna. Och de brukar komma och lägga till dem.
Ja, så är det. Men det fuskas en del också, det är inte alltid, men det är svårt, men inte alltid man följer upp det, tänker jag, eller tittar att det verkligen är det man vill tänkte sig. Och framförallt när man lägger in en Wikidata-mall så ser man ju vad som saknas på Wikidata om det ämnet.
Ja.
Då fylls jag av att då vill jag ju fylla Wikidata med det. Alltså det är ju det som är, det är därför jag håller på Wikipedia liksom, på något sätt.
Alltså en sak som har diskuterats i det här sammanhanget är att du som lägger till den här mallen också har någon sorts ansvar för att det data som kommer från Wikidata visas på ett korrekt sätt. Till exempel att alla värden har etiketter på svenska. Och om man bara lägger till mallen och struntar i att kolla det, så kan bli en del användare bli väldigt söra. För att läsarna vet inte hur det fungerar. De bryr sig inte. Det enda de bryr sig om är att det ser dåligt ut.
Mm. Ja, precis. Men sen också är det svårt, även om det är schysst när jag lägger till den, så kan det ju komma till parametrar efteråt som är böcker för mig att bevaka då. Så att även om den...
Det händer inte så ofta.
Nej, okej.
Okay. Eller ja, du menar att det... Okej, nu förstår jag vad du menar. Du menar inte att det kommer till parametrar i mallen, utan menar att man lägger till nya saker på Wikidata-objektet. Ja, just det. Ja, det händer ofta.
Och då kan ju de vara på fel språk eller och så vidare. Så att så därför så är det är svårt. Alltså man kan ju bara, eftersom det är så svårt att bevaka en Wikidata-mall på ett vettigt sätt, så blir det också svårt att känna att man har kontroll på den. Just det. Vilket man det, vill göra normalt.
Men det är ett mindre problem, tror jag. För att om alla som använder Wikidata-mallar tar lite ansvar och kollar så att när jag lägger till den, då ser det schysst ut. Då kommer det ju åtminstone oftast bara ändras ett värde åt gången, så att säga. Så att
okay.
Annars så kan du ju slänga in den, så kanske allt är tokigt. Nej, det är det förmodligen inte, men...
Och de blir ju stabilare då. Det var ju stökigare för några år sedan, och det kommer bli bättre säkert också.
Så det är en mall som ni kan gå in och tycka till på. Den här har ju som sagt, som Alicia var inne på, det är några som är pigga på att utveckla dem. Jag tror man har lånat det här från någon annan språkversion och gjort anpassningar för svensk språk i Wikipedia just. Så in och kolla och testa den. Se vad som funkar och inte funkar med den. Sen har du valt en artikel den här veckan, Magnus. Du har valt en komiker.
Ja, precis. Och jag började, för ett par veckor sedan så ondgjorde jag mig över att det var så mycket rödlänkar i min nya artikel som heter Taskmaster. Och en av de rödlänkarna var då en kille som heter Joe Lyset, och som jag tycker är väldigt rolig. Och hans... Den här artikeln är bara en vanlig artikel om en komiker. Men den har ganska mycket internetkopplingar ändå. Eller Wikipedia-kopplingar, ska jag säga. För bland annat så har han ett konsumentprogram. Som då ska hjälpa den lilla mot den stora då. Och då har Hugo Boss skickat sådana här krav. De som gör varumärkesintrång tycker de. Så de har skickat ett krav till en liten bryggeri. Att de inte får heta Boss. De heter Boss Brewery. För att... Det var väl något namn. Men de får inte sälja tröjor med det namnet på det. För då inkräktar de på deras varumärke. Och då vart han sur. Så då bytte han själv namn till Hugo Boss. Och det är typiskt då för Wikipedia. Så är det ett demonstrativt beteende. Ganska roligt ändå. För att dessutom då så har han ganska mycket följare. Så att han, det var ju flera som började skriva till Hugo Boss. Den firman har frågat. Men här vill jag ju komma till komikern. Vad är ni för en? Och, så där. Och sen... I det här uppföljande programmet då, så när han berättade att han hade bytt namn, och sen så då anklagade Hugo Boss, och, eller ja, gjorde då, han gick själv till Hugo Boss och sa att ni använde mitt namn. Nu vill jag att ni ersätter mig för pengar för det då. Så sa han också att, eller så visade han massa klipp från tidningar, och då stod det att nu har Wikipedia statsfäst att Joey Lyset har bytt namn till Hugo Boss. Och dessutom så tog han upp Wikipedia speciellt och visade, titta här har de ändrat den engelskspråkiga artikeln till Hugo Boss. Och den gick lite fram och tillbaka. Och till slut så de verkar ha lite annorlunda på engelskspråkiga Wikipedia än vad vi har. Där menar man att man har kanske det officiella namnet som artikelnamn. Men sen så skriver man det inofficiella, eller det... Förlåt, man har det inofficiella namnet som artikelnamn. Man skriver kanske det officiella namnet inuti artikeln på något sätt. Men vi är mycket hårdare med POMF. Och den principen av minsta möjliga förvåning. Och för oss är ju fortfarande, han har ju bara hetat Hugo Boss några månader, några veckor. Och Joe Lyset är det han är känd under då. Så därför gjorde jag lite annorlunda när jag skapade den. Jag skapade den under namnet Joe Lyset, men jag hade en liten extra ruta om Hugo Boss. Och jag skrev också att han hade det som officiellt namn sen den 23 mars. Sen så var det inte så mer än att... han hade bara det här namnet en månad. Sen bytte han tillbaka till Joe Lyset. För då hade han redan gjort det här demonstrativa beteendet mot Hugo Boss och visat det i, på tv då. Så, ja. Men ja, ungefär så. Bland annat så gjorde han ett stödförband som man döpte till Hugo Boss. För att Hugo Boss hade liksom tagit så här 17 punkter som man inte fick göra varumärkesintrång på. Och det, bland annat hade de inte mer stödförband på. Så det gjorde han ett stödförband, kallade det för Hugo Boss, och sen så hade han lanseringsfest utanför deras flaggskeppsbutik.
Skulle du säga att det är lite oviktigt i den här artikeln?
Att det har blivit det nu?
Ja, jag att halva artikeln består av Hugo Boss, men han är ju, jag har ju känt till honom från mycket brittisk tv ja, innan precis. Det här hände.
Det blev ju det rätt snabbt eftersom man bytte. Det varade inte så länge. Men det är svårt att inte förklara varför han plötsligt heter Hugo Boss överallt. Alltså man måste ju på något sätt förklara det. Så jo, jag håller med dig, lite oviktigare. Och även när jag skrev så tänkte jag att det här är lite recentism, kallar det för. Att det är lite nutidsfixerat.
Mm.
Ja, vad ska man göra? men då brukar man ju säga att ja, men utöka det andra då. Men jag håller med, lite ovikt blir det.
Mm.
Man kanske skulle kunna donera det, särskilt när det var så där kort tid. Dessutom så har jag faktiskt kvar då ett toppnot, Hugo Boss, för komikern som använde det namnet. Ser Julajset. Men ja, ett tos använder man det ju faktiskt ju. Men det är klart, det var väl ingen vidare. Det vart ju otroligt uppmärksammat just den dagen han böte och då inför det här programmet så var det ju, så under de här veckorna så var det ju ändå stort då. Men visst, du har ju rätt. Det är ju, man blir ju färgad av sin samtid och då hamnar man ju lätt i ovikt. Så är det ju. Så det har du nog rätt i. Jag får väl försöka putsa det lite grann. Jag trodde absolut inte, men det är också ingen kristallkula allt det här. Jag trodde absolut inte att jag trodde det här skulle vara åtminstone säsongen ut. Men det var ju bara ett program. Och det var väl också att hans förklaring till det var ju att ja, men i nästa avsnitt så har vi ett jättestort, liksom, den största summan någonsin som vi har fått tillbaka från företag som då har svikit sina kunder. Och då vill inte jag att Hugo Boss ska få ära för det. Så han motiverade sitt tillbakabyte. Och jag tror inte den här firman som var tvungen att dra in sina öl och sånt, då får nog inte kalla dem för Boss fortfarande. Så att jag vet inte. Det var ändå en kul grej. Och det är kul med demonstrativt beteende. Det är ju roligt när det händer utanför Wikipedia då.
I den här så har ju du lyckats hitta mallen, Wikidata-mallen för biografier och lagt till den.
Ja, och det var bökigt. Jag brukar göra det nu för tiden faktiskt.
Ja.
Just när det gäller biografier.
Men här har du inte gått in på Wikidata och sett till att det fanns svenska...
Det var slött i sådana fall.
Eller är det så att University of Manchester heter University of Manchester på svenska?
Sen så ser du namnteckningen där är Hugo Boss nu.
Ja, den är gammal.
Ja, den är gammal.
Fast den kommer från Wikidata.
Den är rolig.
Den är rolig. Men den var ju bara...
Ska vi beskriva hans namnteckning för våra lyssnare?
Ja, han har skrivit Hugo vertikalt. Och så har han dragit ut U-et så att det ser ut som ett pekfinger.
Som pekar på ordet boss.
Oj.
Ja, det kanske inte är ett pekfinger. Det kan också vara ett könsorgan. Och så är då H och G och O lite pubes hår kanske. Det beror på hur snuskig fantasi man har.
Det har vi inte här alls. Pekfinger, Magnus.
Nej, du ser ett pekfinger. Ja.
Ja. Joe Lyset. Hugo Boss.
Och förlåt, och den namnteckningen då, den var inte med när jag la dit den här.
Nej, var kommer det ifrån? Alltså, vem är det som laddade upp det på Commons?
Ja, det vet jag inte, men jag la till den här bilden nedanför där det står att det här var Joe Lysets underskrift med hans nya officiella namn, Hugo Boss. Men däremot låg det inte på Wikidata, så den är en sånt där som har kommit till då.
Och man anser på Commons att en namnunderskrift har inte verkshöjd.
Ja.
Mm.
Eller denna namnunderskrift. Ja, det kan man ju tysta om, men den ligger kvar i alla fall.
Ja, den ligger kvar, precis. Och därför var jag inne också, för den fanns på Commons då. Sen ska vi försöka träffas online i varje fall.
Mm, vi ska träffas lite online och den nästa som kommer upp är ett ganska speciellt möte. Det är Wikimedia Sveriges årsmöte på lördag. Har du lite koll på det, Alicia?
Precis. Alltså Wikimedia Sverige, den förening som jag jobbar på och som jobbar för att sprida kunskap om Wikipedia och öppen kunskap, har sitt årsmöte nu på lördag. Och för första gången någonsin genomförs det här årsmötet helt digitalt. För med tanke på det rådande läget så har det varit å ena sidan väldigt viktigt för oss att genomföra årsmötet. För att det är det viktigaste som händer under året för varje förening. Men å andra sidan vill vi att så många som möjligt kan vara med på ett tryggt och säkert sätt. Så därför kommer mötet genomföras med hjälp av videokonferensplattformen Zoom. Och för att göra det hela tryggt och säkert så kommer bara de som har anmält sig och som är medlemmar i föreningen att få länken och kunna delta i mötet. Så om du tycker det är intressant och om du tycker du vill vara med så kan du kolla på föreningens hemsida wikimedia.se och antingen bli medlem i föreningen om du inte är det ännu. Det kostar 100 spänn om året. Och sen kan du anmäla dig till mötet.
Sen har vi lite senare på samma dag, om man inte får nog med ett årsmöte, så är det Wikimedia Café som är ett återkommande möte som är på engelska och som är ett litet, ja, ska man säga, det är inte en skrivstuga utan det är mer att diskutera policyfrågor typ eller lite sådär och har en internationell prägel av sig så att den inte är dominerad av engelskspråkiga Wikipedia även om det är på engelska. Och det temat nu på lördag som är 18.30 svensk tid är kartor på Wikipedia, fundraising som inte görs av Wikimedia Foundation och framtiden för Wikidata. De flesta gånger jag har varit med på de här så hinner man inte med alla tre punkter för att alla de här tre punkterna är ju ganska stora och det håller bara på en timme. Så att man kan tro att man kanske hinner prata om kartor och kanske lite grann om fundraising.
Okej, och kartor är du intresserad av då? Så det var väl bra då?
Ja, jag är intresserad av kartor.
Och särskilt på Wikipedia kanske, det vet jag inte.
Ja, speciellt. Sen har vi på söndag också, om man inte fått nog av dem hela lördagen, så har vi ett Wikidata-snack igen på klockan 2. Och det är också helt online.
Och de ligger numera uppe på Wikiträffsidan, ja.
Mm, jag har börjat lagt in dem där.
Ja, bra. Och på tisdag så kör Göteborg kvinnliga huvudpersoner också online.
Mm, de tuggar på.
Och på onsdag då så är det kanske något nytt Wikipedia i biblioteken, projektlitteratur. Mm. Är det nytt eller? Eller är det en engångsförteelse?
Den är nyinlagd och jag tror att den är en engångsförteelse som det ser ut just nu i alla fall. Har du koll på den? Det är Tore Danielsson på Wikimedia Sverige som har lagt in den. Har du koll, Alicia?
Precis. Projektet Wikipedia i biblioteken håller på att utbilda bibliotekarier i hela Sverige att både använda sig av och bidra till Wikipedia så att de senare kan föra vidare sina kunskaper och hjälpa biblioteksanvändarna. Och i den här online skrivstugan som alltså kommer ledas av mina kollegor på Wikipedia Sverige kommer fokusera på litteratur. Så man kan komma och bara prata lite, ställa frågor, skriva artiklar, redigera om man känner för det. Och den vänder sig både till bibliotekspersonal som är involverade i projektet Wikipedia-biblioteken, men också alla andra som vill skriva om litteratur och prata om Wikipedia och litteratur.
Ja, och de kallar den för den första skrivstugan äger rum onsdag 29 april, så det kanske blir fler då. Och det är dagtid, 10-15.
Just det. Och det var den sista Wikiträffen som vi har innan vi återkommer igen.
Ja, just det. Så att, då är det dags att tacka för idag då.
Ja. Tack till alla som lyssnar och tack speciellt till dagens gäst Alicia som har varit med oss.
Tack själv.
Tack så mycket och tack alla som lyssnar. Vi hörs om en vecka.
Det gör vi.
Hej då.